Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. För nya lyssnare så kan jag berätta att jag heter Malte Hallqvist. Jag är föreläsare, komiker och skådespelare och så har jag den här podden. Nytt för 2024 är att man kan bli prenumerant. 29 kronor i månaden kostar det och då får man ett extra avsnitt varje månad. Man får alla mina Malte-möter som är en liveshow i Karlstad på Skalateatern. Men de kommer alltså sändas i den här kanalen i efterhand som ljudfiler för er som är prenumeranter. Och så får man också sommarprogram. Ett program i juli och ett program i augusti då podden egentligen har semester. Vill du bli prenumerant så gå in på Spotify och hitta ett avsnitt som då är låst. Klicka på länken som finns i informationen om själva avsnittet och vips så är du prenumerant. Avsnittets gäst heter Helene Wadensjö. En kvinna jag träffar på ett uppdrag i Loka Brunn. Och jag märker under tiden vi sitter och samtalar inför den kommande dagen då vi ska jobba tillsammans att den här kvinnan vill jag göra ett avsnitt med. Och hur det avsnittet blev, ja, det kommer här i avsnitt 155 av Insikter från utsikter med Helene Wadensjö. Ganska sent i livet bestämde sig Helene Wadensjö för att lämna sitt yrke som sjukgymnast för att skaffa sig en doktorsutbildning i folkhälsovetenskap, vilket senare ledde henne till att bli prefekt på Karlstads universitet. Helene odlar sitt eget te, är gift med en äldre man och hon har en känslighet som gör att hon känner av saker de flesta inte registrerar alls. Hur är man nära sin egen kropp? Vad hände egentligen när hon födde sitt yngsta barn? Och hur balanserar man i själarnas kemi? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, påminnelse om röstträning.
Nu ska jag tänka på det du har lärt mig också, att du ska prata ner i magen.
Har jag lärt dig det?
Mm, det så, när jag pratar inför alla andra så ska jag tänka på hur jag har röstläget och att jag går ner med det när vi var på Loka.
Ja, hade jag röstträning med dig då?
Mm.
Det ser man. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Idag har jag en utsikt som jag har haft egentligen från andra sidan vägen. Vi sitter mitt emot Kils hembygdsgård faktiskt, upptäcker jag nu.
Ja, det stämmer.
Men en fantastisk utsikt över Frykens södra strand.
Mm.
Och mitt emot mig så sitter avsnittets gäst, Helene Wadensjö.
Mm.
Så roligt att du ville vara med.
Ja, det tycker jag också. Framförallt att få lite extra tid med dig, Malte.
Ja, vad härligt.
Ja.
Ja,
det är mysigt.
Mår du bra?
Jag mår väldigt bra. Det är mycket spännande på gång i mitt liv, tycker jag. Så att det är roligt.
Jag brukar ju börja min podd med en faktaruta.
Ja.
Mm. Så jag tänkte jag tar den nu. Fullständigt namn.
Helene Victoria Wadensjö.
Ålder?
54 år.
Yrke?
Nuvarande prefekt är jag vid hälsovetenskaper, Karlstads universitet. Jag är i grunden doktor i folkhälsovetenskap, men också faktiskt måste jag säga sjukgymnast, för det har jag ju varit i många, många år.
Mm. Civilstånd?
Gift.
Familj?
Ja, härlig familj med tre underbara barn. Och sen lite släkt förstås runt kring detta.
Hobby?
Flera hobbies egentligen har jag. Jag har väldigt mycket hobby för att ha fingrarna i jorden. Vara nära trädgård, natur, odling och jordnära. Alltså få vara jordnära, det är väldigt viktigt för mig.
Du sitter ju faktiskt och smakar på ett te som du har gjort själv.
Ja.
Odlat här, antar jag.
Ja, precis. Det är odlat.
Jag tar en slurk nu då.
Mm, ta en slurk och tänk om det smakar gott. Du som inte gillar te, Malte.
Jag är ingen te-människa så, men nog finns det goda teer.
Mm.
Det här tillhör nog något av dem. När jag dricker te så antingen så har min fru då köpt något gott te.
Mm.
in en sån här tebutik. Eller så gör jag ungefär som ni har gjort, fast ni gör det mer ordentligt. Ni torkar ju bladen och så.
Vi gör det helst färskt när det går att göra det färskt.
Okej, okay, för det här är mynta och citronmelis.
Det är mynta och citronmelis, men det som är liksom det som är hemligheten, tror jag, som min kära maka har lärt mig, det är ju att man kokar upp myntablad och citronmelis. Och så får det gärna stå och dra ett dygn i kastrullen.
Då blir det starkt.
Och så, ja, det blir starkt, men då spär man ut det med vatten. Men sen så brukar vi hälla det på tillbringare och ställa det i kylskåpet. Och så har vi alltid en eller två tillbringare örtte i kylskåpet.
Mm.
Och så värmer man upp det och sen gärna en klick honung och sen är det...
Ja, för honungen gör ju sitt...
Ja, det tar fram smakerna, tycker jag, själv. Och så det är ju en hälsodryck faktiskt.
Ja, du pratade om det i köket förut, att det här är bra för hjärtat.
Bra för hjärtat och bra för lugnet och för lungorna.
Mm. Jag känner igen hur jag friskar till.
Ja. Men visst är det ganska gott ändå?
Absolut. Inte bara ganska gott, det är riktigt gott.
Ja.
Äter helst?
Det låter så högfärdigt, tänkte jag säga nu, men det är faktiskt skaldjur. Jag älskar det och framförallt...
Varför låter det högfärdigt?
Nej, men det är lite grann så där, tycker jag. Skaldjur, det är väl fest. Men det är ju fest. Och nykokta krabbor eller nykokta upptagna kräftor som jag kan ta i Småland, det är ju lyx.
Mm.
När man får äta dem lite så här nästan halvljumna också. Det är ju superlyx.
Okej. Okay. Dricker helst?
Du, den där frågan har jag ju hört dig ställa till andra.
Just det.
Faktiskt. Men vet du hur det är med mig? Jag har kommit på att det är nog mycket dygnet som styr vad jag vill dricka.
Ja.
Och på morgonen går det inte utan starkt svart kaffe.
Okej.
Okay. Och sen om jag skulle vakna på natten, då vill jag ju ha det här örtteet. Som är lugnande och skönt och behagligt. Men till en god middag så är det ändå så att ett gott glas rött vin är ju fantastiskt.
Mm.
Och sen är det vatten däremellan. Helst vatten, mest vatten.
Mm. Sista frågan i faktarutan.
Mm.
Din största inspirationskälla?
Passionerade människor.
Mm. Har du något exempel?
Ja, många. Men mannen jag lever med. Mm. Det är ju ett exempel.
Mm. Vi stänger faktarutan. Och så tar vi lite grann från början. Du pratar om Småland.
Mm.
Det är där du kommer ifrån.
Ja, det gör jag.
Du har en sån härlig beskrivning på Instagram. Småländska som strävsamt och stilla söker själen som sinnenas smakfulla sensationer.
Mm. Det var ett tag sedan jag skrev, men det ligger ju mycket i det. Jag är ju fortfarande smålänning. Jag bor ju i Värmland nu, som du vet, Malte, men jag blir nog aldrig riktigt värmlänning.
För att du inte vill eller för att du känner att du tillhör Småland?
Ja, men jag tillhör nog mer Småland, men Värmland är ju underbart. Men det är Småland i mitt hjärta ändå och även söderut faktiskt. Jag kommer ju från Jönköpingstrakten, Smålands Jerusalem. Så det har ju förstås präglat mig. På olika sätt är jag övertygad om. Och också det här lite strävsamma, där man jobbar hårt och ja, tycker om.
Mycket frikyrka är det i de trakterna?
Det är mycket frikyrka.
Ja, du ser det med ett leende.
Ja, men när jag växte upp så var man ju märklig om man inte tillhörde en frikyrka. Det var ju liksom, så det var lite annorlunda för mig att flytta till. Jag har flyttat på olika ställen i världen, men när jag kom till Värmland så var det ju snarare tvärtom, att det var märkligt att tillhöra en frikyrka. Men alltså där jag är uppvuxen så var det ju i stort alla tillhörde någon frikyrka. Det var mer frågan vilken.
Ja, och vilken tillhörde du?
Det gamla missionsförbundet.
Ja. Ah. Har du någon kontakt med kyrkan nu? Nu när det är ekumenia, som heter det.
Nej, jag har inte det på det sättet faktiskt. Det finns nog flera förklaringar till det. Men jag älskar kyrkorummet. Jag är ju med i Svenska kyrkan. Och jag älskar kyrkorummet och jag älskar att besöka kyrkor. Men jag är inte aktiv i någon församling på det sättet som jag var när jag växte upp.
Nej.
Då var jag och min familj väldigt aktiva. Superaktiva. Men livet förändras och perspektiven förändras. Så jag är inte det idag.
Nej.
Nej.
Är det något du saknar eller är det...
Ja, det finns faktiskt, eller det finns jättefina element som jag saknar. Det är till exempel kör, musik. Mm. Alltså i frikyrkan, det är skillnad faktiskt i Svenska kyrkan tycker jag, där jag har varit i alla fall, det kan ju variera. Men det är ett, jag är uppvuxen med ett sånt rikt levande musikliv. Mm. Och det är härligt att samlas och sjunga och ha ett syfte med det man sjunger. Och det kan jag ju verkligen sakna. Och jag kan också sakna det familjära som kan vara i en sund församling där alla generationer möts på något sätt.
Mm.
Det är ju en plats verkligen, om det är en sund levande församling så möts ju alla generationer. Så var det i alla fall där jag växte upp. Jag hade ju förmånen att få växa upp på en mindre ort med en församling som hade 200-250 medlemmar. Och det vart ju en gemenskap. Det var inte Knutby alls, det var inte den stämningen, utan det var en varm, fin gemenskap. Det var mycket ungdomsverksamhet. Och som ung då, och ha också, vi hade några ungdomspastorer som väldigt fina förebilder. Och det, jag är övertygad om att det har präglat mig kanske mer än vad jag har förstått egentligen.
Mm.
Den trygga, fina miljön att få slipas mot andra i relationer i alla generationer. Det är ju en gåva i sin uppväxt. Så det är jag lite ledsen för faktiskt, att inte mina barn har fått.
Sponsorsnack. Malte möter. Alltså Malte möter är ju då en talkshow där jag har en gäst som jag intervjuar, och det är exklusivt för dem som kommer dit. Så blandar vi upp det där med lite härlig musik från ett väldigt pickt band, och gästen brukar också sjunga. Sen är det lite lekar, tokiga upptåg, publikfrågor och annat massa kul som gör att man mår lite bättre när man går hem om man jämför när man kom dit. 12 mars så möter jag Susse Eriksson. Vi ska prata om klimakteriet, vikthets och hur det är att åldras som kvinnlig artist. Ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054 19 00 80 och så ses vi på Skala den 12 mars.
Så där går du då i Småland, växer upp i en missionsförsamling och tycker om musiken som spelas. Och när kommer du på att du ska bli sjukgymnast?
Det kan jag nästan säga, inte på dagen, men det kommer jag faktiskt på när jag går andra året på samhällsvetenskaplig linje i gymnasiet. För på den tiden, det är väl knappt så längre va, men då fick man ju ha praoveckor. Kommer du ihåg det, Malte?
Absolut, det får man väl förr. Eller nu,
får man
nu
det? Ja, det vet jag. Ju du. Och det, för det är ju jättebra. Och då hade jag visste att jag ville jobba med människor. Jag var väldigt fascinerad av hälsa och människokroppen. Och jag tänkte, nu måste jag få se vad en sjukgymnast gör. Och fick komma ut och gå med en distriktssjukgymnast. Och blev helt fast. Och det var nog framför allt den här fina möjligheten att få med sin kompetens och personlighet och kunskap vara nära någon. Och stötta någon till att återfå livet eller återfå funktioner och i rehabilitering. Det är ju ett fantastiskt yrke.
Mm.
Så att det var en milstolpe för mig faktiskt. Och jag tillhörde den sorten som älskade att plugga. Får man ju kanske vara glad för då. Men det gjorde jag. Jag tyckte väldigt mycket om att läsa. Jag alltid tyckte om att försöka förstå sammanhang och söka vidare. Så att jag hade ju förmånen att få komma ut med bra betyg. Och mina föräldrar tyckte ju naturligtvis att jag skulle söka till läkarprogrammet, vilket jag också gjorde. Men jag stack iväg en sväng till Spanien och blev guide först, faktiskt.
Och sen, som vanlig turistguide?
Ja, jag jobbade för det kända Atlasbolaget på den tiden, på Gran Canaria, som guide. Får runt där på hajturer, och vågar man knappt säga idag, men det var ju fruktansvärt, men så var det. Bergsturen och hajturen och allt vad det var. Och fick besked då när jag var där på plats att jag hade kommit in på läkarprogrammet på KI. Och även på flera olika sjukgymnastprogram. Och väljer sjukgymnastprogrammet till mina föräldrars förtret.
Det gillar de inte alls.
Nej, alltså de försökte verkligen övertala mig. Alltså fick man nu chansen att gå på KI också och komma in på läkarprogrammet, mm. då var det ju där man skulle vara. Man skulle, liksom, vad är sjukgymnast mot det? Men jag brukar skoja med dem och säga, ni fick ju en doktor till slut ändå. Men det har jag aldrig ångrat egentligen, för att det är så många fina möten. Jag har så många fina minnen, och det har också varit en inspiration för inte bara resten av yrkeslivet utan för livet. Alltså att få de här mötena, man kommer ju så otroligt nära. Mm. Man till och med berör ju människor som sjukgymnast, och det tror jag är en... Det är ju... Det låter fel att säga få förunnat, för det kan verkligen misstolkas, men det...
Ja, men det sker ju någonting i mötet.
Ja, det sker något i mötet, och vi människor behöver ju bli berörda. Alltså både fysiskt och själsligt, och när man får båda två samtidigt så är det... Det är väldigt lätt att komma nära människor då.
Mm. Tänkte på det senast igår när jag var och klippte mig.
Ja.
Och min frisörska. Tvättar håret på mig.
Ja, det är också ett sånt tillfälle.
Ja, och där är det så naturligt. Och det, hade någon annan tvättat håret på mig så hade det blivit konstigt. Ja. Eller pilla mig på öronen och sådär, som frisörer gör så naturligt.
Som de gör så naturligt. Och då frisätts ju mängder med sådana här lyckoendorfiner.
Ja, visst.
Och särskilt i hårbotten sådär när man får... Och det är ju något med
oss. Jag brukar faktiskt be om lite extra.
Ja, det
och vissa... Jag säger, ha inte så bråttom, säger jag. Och då brukar de fnissa till, och så får jag en minut till då.
Ja, bra tips.
Mm.
Mm. Då får du ännu mer endorfiner när du går därifrån.
Ja, det är därför jag är så glad idag.
Vad härligt.
Ja, men det är ju samma sak med massörer och sjukgymnaster. Jag har tänkt på det mycket, att det är så att man får ta i varann utan att det blir sexuellt laddat. Utan det här är det vi gör nu för att din kropp mår bra av det.
Ja, men precis. Och sen också, jag jobbade sista åren, tänkte jag säga, mycket med akupunktur till exempel. Ett annat sätt med beröring, det är inte bara handpåläggning, utan det är fascinerande i att också se. Och en del av den forskning vi gör nu faktiskt har också handlat om det här att få människor att förstå. Vi har ett begrepp som vi har myntat som vi kallar kroppens intelligens. Det finns säkert fler som har myntat det, men just det där, få människor att komma nära sin kropp. Mm. Alltså här springer vi runt i våra kroppar, tänker jag ibland. Och det är en väldigt utseendefixerad värld som vi befinner oss i. Men kroppen är ju en sån fantastisk gåva till att få en ökad självinsikt och en starkare livskvalitet på alla plan.
Men hur kommer man nära sin kropp?
Nej, men just det här när du får jobba med kroppen. Dels kanske då, som jag sa, genom akupunktur eller genom kroppsmedvetande övning. Eller ta yoga som är så jätteinne idag. Eller andra aktiviteter. Människor med smärta till exempel, de väljer ju ofta att faktiskt distansiera sig från sin kropp. Ställer kroppen på hyllan, för jag orkar inte med dig längre.
Just det.
Men vi har ett projekt nu till exempel där vi jobbar med fri rörelsedans. Där vi försöker följa de här människorna som har väldigt stark kronisk smärta. Vad händer med dem när de faktiskt får helt kravlöst jobba med sin kropp till rytmer och musik? Och det, vi kan inte säga exakt vad resultaten blir nu, men det vi märker redan är ju att det är så fantastiskt. De börjar närma sig sin kropp med sorgarbete, med tankar, där de också ser att de faktiskt har ett stort redskap i sin kropp. Jag tror att det behöver inte vara människor med smärta, men jag tror att vi överhuvudtaget idag har tappat en hel del av förmågan att faktiskt jobba med sin kropp. Också när, i meditation så jobbar vi ju med att använda rörelser ibland för att komma ner i tempo och komma närmare oss själva.
Är det något du själv praktiserar? Alltså meditation?
Ja, det gör jag. Mm. Stort sett faktiskt varje dag.
Mm.
Genom yoga, övningar och meditation. Då är kroppen ett jättefint sätt att, kroppsrörelser, ett sätt att...
För de som lyssnar nu och som blir intresserade, finns det något sådär första steg? Vad gör man?
Det första steget att överhuvudtaget närma sig själv, det tror jag faktiskt kan vara, det här låter kanske banalt, men det är att lägga sig ner på golvet, på rygg, och andas, lägga händerna på magen, och bara känna underlaget, och andas, och vara just där. Bara där. Sen får tankarna springa runt ändå. Men att vara just där och lära sig och träna sig i att andas, för det har vi också glömt. Mm. Tänk vad lätt det är att glömma bort att andas. Vi gör ju det hela tiden, men att också göra det på ett kroppseffektivt sätt och på ett nära sätt. Andas genom, det tränar man ju mycket i yogan, att andas genom näsan och ut genom näsan. Och så ligga där på golvet ett tag och bara älska sig själv och stunden.
Det låter ju underbart att ligga och älska sig själv.
Ja. Mm. Man kan börja där, tänker jag. Sen kan man ju alltid be om mer tips och gå till en yogalärare eller en fysioterapeut som det heter nu för tiden, med kroppskännedomsövningar. Men jag minns faktiskt första gången som jag gjorde en del sådana övningar när vi gick sjukgymnastutbildningen. Och det var också en sån där, aha, här är jag i min kropp. Känsla. Mm. Väldigt härligt.
Du sa förut att dina föräldrar fick sin doktor ändå.
Mm.
Vad menar du?
Jag menar att jag gick vidare. Jag var nyfiken på livet. Och tack vare många fina patientrelationer så var jag jättenyfiken på det här med motivationsprocesser. Alltså, vad är det som gör att vissa människor, när man möter dem då som patienter, de är ju människor, så kan de tycka att det är inga problem att göra som sjukgymnasten säger. Här fick jag ett träningsprogram och kommer tillbaka 2 veckor senare och jag har utfört det perfekt. Mm. X antal gånger i veckan och rehabilitering går klockrent framåt i bästa fall. Och sen har man människor som har mycket svårare för det och inte alls klarar av det här. Och det är ju de senare som jag tycker är väldigt spännande att lära känna mer och förstå. Och jag hade ett sånt otroligt härligt patientmöte en gång när jag jobbade på en annan plats i Sverige. Det var en professor. Då jobbade jag med människor som blev amputerade. Alltså, det var ofta diabetesrelaterat. Och det kommer en man då, han är faktiskt närmare 90. Och han har förlorat sitt första ben. Och jag hade den rollen då som sjukgymnast att jag träffade alla de här amputerade personerna dagen efter för att börja ett samtal. Och då har man ju, det finns ett jättefint myntat begrepp tycker jag som man ska ta till sig, som en viss herr Levi har uttryckt, som heter existentiell ruptur. Alltså man har inte bara förlorat en kroppsdel, utan de flesta har ju också förlorat en del av sin identitet. Mm. När man går igenom någonting som har med hälsan att göra, men i det här fallet också amputerat ett ben. Men den här mannen, han satte sig upp på sängkanten och han sa, nu måste vi träna för jag ska upp till mitt kontor. Han var alltså över 90, eller runt 90, och ville tillbaka till sin forskning.
Fantastiskt.
Ja, det var fantastiskt att få följa hans resa. Jag har flera sådana här goda exempel. Men det var liksom, jag har förstått med mig själv att det var katalysatorn till att jag blev så intresserad. Medan andra har haft jättesvårt. Så att då fick jag chansen faktiskt att var med i forskarutbildning och disputera. Så jag disputerade i folkhälsovetenskap. Och då var det framförallt på personer som hade fått osteoporos, benskörhet.
Mm.
Det var ju för 20 år sedan nästan ett okänt begrepp i Sverige. Och detta var kvinnor 50 plus. Där vi tittade och försökte utforska vad är det som gör att, hur reagerar man när man har fått benskörhet? Och vad är det som gör om man tar tag i sitt liv och inte blir rädd? För det är tyvärr väldigt vanligt att man...
Får jag bara backa lite?
Ja, gud vad jag pratar om allt.
Nej, men det är underbart.
Du får stoppa mig.
Ja, men jag tänkte... Du pratade ju om det, vissa då som sköter sin rehabilitering schema, alltså enligt schema.
Ja.
Och vissa gör det inte.
Mm.
Kunde man hitta något, varför vissa inte gör det?
Visst, det finns jättemycket forskning kring det, inte bara det vi har gjort och det vi har, där jag har fått vara med och utforska. Det finns jättemycket forskning som visar ju på att visst finns det teorier som säger att när man kanske inte riktigt har förmågan att orka motivation, så kanske man inte har rätt tillit till sin egen förmåga.
Mm.
Och har man inte det, då är ju en sån som sjukgymnast eller fysioterapeut väldigt, väldigt viktig. För det kanske handlar om att man måste faktiskt börja bygga sin tillit. Och i vårt projekt såg vi det till exempel att människor med väldigt svag muskelstyrka i lår och ben, de hade ofta parallellt med det väldigt låg tillit till sin förmåga. Och då handlar det ju inte om bara att sitta i terapeutiska samtal och säga du är bra, du är fin, det här kommer gå bra. Utan kanske tvärtom, börja träna muskelstyrkan parallellt och så växer tilliten samtidigt.
Mm.
För just
jag tänkte på det du sa förut, att ligga på golvet och känna att man älskar sig själv.
Ja.
känns som en bra start om man ska motivera sig till rehabilitering.
Precis. Och det vi har sett i ett annat projekt faktiskt, där vi myntade det här begreppet som jag hörde på att säga, vi vill ta lite patent på och jobba mer med. Det är existentiell motivation. För mycket av de teorier som finns, de är jättebra, de lär oss massor. Men just det här också att faktiskt gå lite mer under ytan. För det handlar ju inte heller, när man ska göra en beteendeförändring kanske och få en starkare hälsa, så ska jag ju orka klara av det även när jag inte har en fysioterapeut vid sidan om mig eller en läkare som hejar på. Men då såg vi ju i det här projektet att vi behöver ställa de där viktiga frågorna. Vad är det, Malte, som gör att du skulle vilja leva 5 år till?
Mm.
Om du har drabbats av någonting.
Mm.
Berätta, vad är det som gör att du skulle vilja leva? Och då kanske jag som fysioterapeut tänker, här måste det vara muskelstyrka, här måste det vara andning. Men du kanske inte ens kan koppla ihop det just där och då. Så vi behöver, tror jag, i hälso- och sjukvården överlag också komma närmare det jag ibland kallar lite grann existentiella vibrationer för att faktiskt väcka den här lusten och få mening.
Det låter otroligt spännande.
Ja.
Existentiella vibrationer.
Ja, det är spännande.
Ja, du säger det med ett leende också.
Ja.
Vad innebär det?
Nej, men för mig innebär det, det är något som jag kanske själv har myntat egentligen, det begreppet. Och det har vi inte sett i forskningen, ska jag säga nu också, så ingen börjar söka på det och tror att det finns, för det finns inte. Men det som ju, för mig innebär det, där vi nu ska utforska det mer, jag kommer få förmånen att göra det framöver, det handlar om att, vad är det i mig som människa som faktiskt får mig att vibrera och vilja leva? Vad ger mening i min tillvaro? Mm. Allt ifrån måndag till söndag kväll eller när jag kliver upp på morgonen. Och i några av de här projekten som jag har fått förmånen att vara med i, så har man till exempel sett bland kvinnor som har haft osteoporos till exempel. Någon kvinna sa det där att jag måste få börja rida igen. Jag tänker inte rädslan få övervinna min kärlek till hästarna. Och då behövde hon ju träna på ett visst sätt eller komma igång för att kunna komma tillbaka till sina hästar. Någon annan sa, jag vill kunna klara gå ner på golvet och leka med mitt barnbarn. För barnbarnet betyder absolut mest för mig.
Mm.
Och det är en del av det här, hur hjälps vi åt att skapa de existentiella vibrationerna som faktiskt ger mening för människor. När man har hamnat i kris eller när rädslan tar över. Det kan ju vara ett cancerbesked, det kan vara att jag har flera frakturer i kotkroppen som man får som kvinna med osteoporos och är rädd för att få fler frakturer. Det kan vara att jag går med smärta i knät som vi har sett och man tror att det är nästan djävulen som har gått lös i knät och man vågar inte röra sig. Men det är precis fel, det är då du verkligen ska röra dig på rätt sätt.
Mm.
Så ja, det här kan vi prata länge om, Malte.
Ja, men du då? Vad är dina existentiella vibrationer? Vad är det som gör att du vill leva?
Mm. Oj, vilken fin fråga. Vad är det som gör att jag vill leva? Det är väldigt mycket förstås. Det enkla svaret är ju alla människor som jag älskar. Det enkla, snabba svaret. Och faktiskt existentiella vibrationer, det begreppet tror jag skrev om för mig själv för ett par år sedan. Men där har vi också Nattiko, känner du till? Björn Nattiko.
Absolut.
Den här fantastiska boken, Jag kan ha fel. Jag går tillbaka till honom ofta för jag tycker den är fantastisk. Men han skrev ju just det här om att han vill ha ett öppet hjärta och leva i relationer som vibrerar. Och det tycker jag är så fint, för att det är ungefär svaret på frågan som du ställer till mig.
Mm.
Jag vill också, det är liksom en stor mening i livet för mig att leva i relationer som vibrerar. Alltså som ger näring, autentiska möten. Men naturligtvis så är ju, jag har ju 3 barn och det är ju en stor källa till
vibration.
Att vilja leva. Ja, och att jag också lever i en jättefin relation med en man som... Men sen är det också, tycker jag, det har med relationer att göra. Men sen är det också, tycker jag, i mitt liv har det varit väldigt viktigt att ha en högre mening med det jag gör. Alltså vad jag gör och när jag gör det, vilket sammanhang jag gör det och hur prestigefyllt det är. Det spelar egentligen ingen roll, om jag ska vara ärlig. Men däremot att det man gör, att jag får känna att det har en högre mening. Det är ju viktigt. Väldigt viktigt för mig. Att jag kan identifiera att det har en högre mening. Inte för mig själv bara, utan för andra och för det sammanhanget som jag befinner mig i. Om jag inte kan känna att jag kan få vara en katalysator eller bidra, då blir det svårt att vara kvar.
Mm. Nej, men varför jag frågar dig om det där är ju för att när då du anlitade mig och vi började prata och kom på att vi skulle göra ett avsnitt tillsammans, så det som slog mig, det var ju att du är en kvinna med otroligt mycket antenner som känner av saker, saker som man ser och hör, men även saker som man kanske inte alltid ser och hör. Så därför jag var lite nyfiken på vad dina vibrationer var. För där när vi satt på Loka Brunn så berättade du en story som tog mig ganska mycket. Mm. När du födde ditt sista barn.
Mm.
Eller ditt senaste. Eller det sista.
Det är nog sista. Vi vet inte. Man vet aldrig. Nej. 54 år, det har hänt förr.
Ja då.
Ja.
Mm. Mm. Kan du ta oss med i det där?
Det kan jag göra. Och nu, det är ju så med livet, ibland händer det, tänkte jag säga. Att jag berättade för dig, det blev ju så av olika skäl faktiskt, Malte. Men annars har det ju varit en historia som jag har varit lite sparsam med. Och nu är ju Hannes, som då kom ur den här historien, 14. Och 14 och ett halvt till och med är han faktiskt. Och egentligen så började, jag brukar säga det, egentligen så började allt, tror jag. Om jag får tro, det får jag ju, det är det som är så härligt. Man får ju välja om man vill tro på och om man vill tro överhuvudtaget.
Mm.
Men jag hade varit i Kanada 2018 på en konferens. Min första konferens som forskarstudent och doktorand presenterat. Och haft en jättefantastisk upplevelse och träffat härliga människor. Och tänkte, men vad härligt, nu vill jag verkligen bli klar med den här avhandlingen. Och sen vill jag verkligen bara leva livet och träffa autentiska människor och fortsätta. Jag fick verkligen en kick av den här konferensen. Och så var jag ute och gick en lång kväll när jag kom hem i oktober. Och det var stjärnklart. Och så kommer tre stjärnfall. Ett efter ett efter ett. Och jag tycker ju om symboler och väljer att använda symboler i livet. Och tänkte, men vad härligt, nu ska jag ju få önska tre saker. Och de två första sakerna var enkelt att önska. Sen kom jag inte på direkt något mer, utan jag tänkte, jag lämnar tredje stjärnan till livet, till universum och Gud.
Och vad var de två första om du lämnar en?
Ja, det får man ju inte berätta egentligen.
Ah, okej. Okay. Nej.
Får man ju inte.
Men vad var det då?
Nej, vi kan släppa det. Nej, den ena handlade faktiskt sonika om att jag skulle, det var lite banalt kanske, men att jag skulle få bli klar med min avhandling och att mina föräldrar skulle få uppleva det och sådär. För jag tror att det betyder lite för dem. Men sen går det bara en månad och så börjar jag känna, som vi kvinnor kan känna, att det här är inte bra. Eller så kände jag faktiskt. Det här känns märkligt i kroppen, på tal om kroppen.
Mm.
Här händer det grejer som vi inte har planerat att det ska hända. Och jag ringer min barnmorska och säger, det här är jättekonstigt, men det verkar ju som att jag har ett litet liv i mig som växer. Och hon bara skrattar och säger, det här är inte sant, Helene. Jag kunde rent medicinskt egentligen inte bli gravid av olika skäl. Och det skulle jag egentligen inte kunna bli heller, 39 år gammal och efter de omständigheter som fanns. Så hon sa, du behöver inte vara orolig. Och jag var ju så fokuserad på det här avhandlingsarbetet. Så att jag tänkte, det här går inte bra, bara säga det till min huvudhandledare. Kommer ju vara en skräck liksom. Men hon säger, kom ner nu till vårdcentralen och så kollar vi det här ordentligt. För första gravtestet visade faktiskt negativt. Men hela min kropp skrek att jag väntar barn.
Mm.
Jag åkte ner och sen ser jag världens leende på den här barnmorskan. Helene, det är sant, du väntar barn, säger hon. Och jag bara, nej, var min första tanke. Det är ju hemskt när man säger så, för att man ska ju bli glad. Men det visade sig alltså att jag väntar en liten bebis. Mitt i allt det här, och så går ju månaderna och sen så växer han, och han, eller det visste vi inte då i och för sig, men då växer det här lilla barnet och vi tror alla att han ska komma väldigt tidigt, för att min mage är jättestor och jag har jättemycket sammandragningar och jag får inte åka flyg 3 månader före och jag får inte göra någonting för att jag har så mycket sammandragningar. så blir det inte så. Han skulle ha varit född i juli, men hela sommaren går runt med den där stora magen och med massa sammandragningar. Och veckorna går och det blir på det sättet, för att inte vara för långrandig, att jag går över tiden rejält. Alltså faktiskt 20 dagar, då pratar vi nästan 3 veckor. Det får man inte göra idag, så var inte orolig alla mammor där ute. Det är förändrat nu för tiden.
Men hade man räknat fel eller gick du verkligen över
tiden? Jag gick över. Ja. Det kan jag berätta med fortsatt historia, men jag gick ju över och jag var orolig. Som då forskarstudent så läste man en massa artiklar förstås och sökte på nätet. Är det här normalt? Och så vidare och så vidare. Men det var också så tydligt att jag kände så tydligt att det är något som inte riktigt stämmer här. För att jag hade så mycket mage, men jag såg alla konturer på bebisen när han rörde sig och allting. Men i alla fall bar jag om råd för kejsarsnitt. Jag ville egentligen inte kejsarsnitt, för jag har aldrig haft det. Jag ville göra det som vanligt, men han tyckte du är så vältränad, det här fixar du. Ja, men jag är ju gammal, sa jag. Då skrattade han bara, för han menar på, kom tillbaka när du är 46, då är du gammal. Så det blev inte kejsarsnitt planerat, utan det blev en väldigt svår förlossning. Jättesvår förlossning. Och de vill sätta igång mig, men sen kommer inte den här bebisen ut. Och det är för sent för kejsarsnitt. Alltså, jag kan inte de här detaljerna i förlossningsvård, men progressen har gått för långt alltså. Och barnet har inte ramlat ner tillräckligt långt, men ändå är det för sent med kejsarsnitt. Och det är ju såna fruktansvärda smärtor. Jag kan inte faktiskt med ord beskriva vilka smärtor det var. Och det var fullt fokus på bebisen. De här kurvorna man tittar på och ser om han lever. Och det var ju dramatiskt. Man fick kalla in ett extra team med jourläkare och så vidare och så vidare.
Och hur rädd var du?
Jag hann inte vara rädd. Jag hade fullt sjå att andas, kan jag säga. För värkarna kom så tätt. Och jag hade hållit på så länge, men där någonstans börjar jag ju bli totalt utmattad och inte har kraft kvar. Och där någonstans så händer det bara något som jag nu efteråt har förstått är en nära döden upplevelse. Där jag mitt i all det här kaoset, i den här enorma smärtan som jag inte kan beskriva med ord, så försvinner jag. Och jag försvinner till en underbar plats som är väldigt svår egentligen att beskriva med ord. Men jag har ju kallat det fridfulla kärlekshavet. Och jag kommer liksom till ett hav, och jag befinner mig i ett hav som är alldeles grönblått. Jag typ så här som det är första gången man möter Medelhavet eller något liknande. Det är fantastiskt skimrande, härligt vatten som jag sjunker ner i. All smärta bara försvinner. Jag är totalt kristallt medveten, tänker jag att jag är. För jag tänker och hör mina egna tankar samtidigt.
Men hör du det som sker i salen, eller är det borta det?
Nej, det är inte borta. Det är det här som är så märkligt. Jag är ju kvar där samtidigt. Och jag ser och är med i allt som sker. Jag ser att de sätter 2 sugklockor på bebisen för att försöka i det här kaoset och få ordning på allt. Samtidigt som jag befinner mig, vilket jag upplever då, i en helt annan dimension. Och jag sjunker, och jag sjunker i det här underbara havet. Och jag upplever ett ljus som är över allt annat ljus. Det är ett ljus som liksom går rakt in. Och jag själv egentligen har ingen kropp. Det är också en sån där märklig känsla så här efteråt. Det är ju ganska surrealistiskt när jag beskriver det. Mm. Och jag förstår människor som tänker att det är surrealistiskt. Men jag har ingen kropp, men jag har ändå en så stark närvaro. Och jag har närvaro av en kraft och en makt eller en kärlek som jag skulle kunna sätta ord på det som Gud. Men det kan också vara andra begrepp för det. Eller Kristus eller universum eller skaparkraft eller vad det är. Men det är en form av telepatisk kommunikation som bara omfamnar hela mitt väsen. Och jag tänker, jag hör ju hur jag tänker eller hur jag nu gör. Men jag tänker, är det så här att komma till himlen? Genom havet vet jag att jag tänker. För att jag är ju uppfostrad med, ja, du vet, söndagsskolan. Och där sitter Gud på ett moln. Och man, alltså efter döden kommer man till himlen. Och så hamnar jag i havet. Så jag vet hur jag liksom håller på med mig själv där och resonerar. Är det här? Det här verkar ju märkligt.
Fantastiskt att du till och med har tid och ork att resonera med dig själv i den här enorma smärtan. Och...
ja, men smärtan är borta, vet du, Malte.
Ja.
Det finns ingen smärta, okay, där. Den är helt bortblåst. Det är bara frid och det är bara ljus.
Mm.
Och det är en frid som är liksom totalt... det är en frid som är totalt omfamnande. Och det är också så intressant för att den här, som sagt, att medvetandet är så starkt. Det här har jag ju läst om sen faktiskt. Det finns ju många som har upplevt nära dödenupplevelser, men, och det här kan vi säkert diskutera länge. Men just det där att ju längre ni sjunker i det här havet, desto ljusare blir det och desto varmare blir det. Och då tänker jag också resonera med mig själv, det här är ju märkligt. Och så försöker jag liksom förstå, det ska bli kallare och mörkare. När vi sjunker i ett hav eller i en sjö så är det ju precis tvärtom. Här blir det ljusare och ännu mer underbart ju längre ner jag sjunker. Och ja, så jag hade ju liksom, där och då hade jag ju en sån otrolig närvaro och skärpa. Samtidigt som jag kunde följa det som händer i rummet utanför. Och sen händer ytterligare en surrealistisk sak. Och det är att mina barn, alltså Ida och Filip, kommer springande på en strand. Jag är i havet och jag är ju bara i friden. Och så kommer de och så ropar de, mamma, mamma, du måste komma nu. Kom tillbaka nu. Och jag tänker att jag har det så bra här. Och då hinner också många tankar komma. Jag har ingen behov av att komma tillbaka. Och jag vet att alla som älskar mig, de kommer klara sig. Visst, de kommer vara ledsna en stund, men allt kommer ordna sig. Jag känner det så starkt när jag är där. Jag känner att det går ju inte att gå tillbaka. Det finns ingenting som överträffar det här. Inte ens mina barns kärlek kan överträffa det här som jag är med om. Men de ger sig inte på den här stranden. Och de ropar, han kommer, du måste komma tillbaka. Och det där pågår, jag vet inte hur länge, för tid och rum stannar. Så jag vet ju inte hur länge det här pågår. Men efter mycket märkligt resonerande med mig själv och den här fantastiska, märkliga telepatiska känslan jag har med något som finns där, som är väldigt mycket kärlek, så får jag insikten om att min tid är inte nu. Jag ska inte vara kvar här nu, utan jag ska tillbaka. Jag har något mer att ge, så jag ska tillbaka. Och på något sätt så tar jag mig upp i den här fantastiskt underbara, fridfulla känslan av det här havet. Och...
kändes det som en medveten rörelse att nu...
ja,
ja. Mm.
Det gjorde det faktiskt. På något sätt så gav jag upp att vara kvar i det här fantastiska, för att Ida och Filip blev för starka.
Mm.
Deras röst blev för starka. Så även om jag liksom i en väldigt tillitsfull kärlek kände att även om jag stannar här så kommer alla andra klara sig, så kom det ändå någonting där som gjorde att jag kom tillbaka till ett...
ja. Intressant också att de säger att han kommer, för du visste inte att det var en kille.
Nej, ingen visste att det var en kille. Vi hade ingen aning om det.
Men Filip och Ida visste det?
Ja, de visste det där och då.
Mm.
I min surrealistiska upplevelse. Det är ju så, jag tycker det är så spännande på tal om existentiella vibrationer. För att någonstans, när det här har hänt så tänker jag ju, och det finns andra saker också som har hänt i mitt liv. Men då tänker jag ibland att det är en så otroligt tunn hinna till andra dimensioner i vårt liv. Alltså kan vi som har varit med om nära döden-upplevelsen få... vara med om så fantastiskt fina saker. Och sen så kan vi dessutom ha, som Ida och Filip säger, han kommer. De sa inte hon kommer eller bebisen kommer, utan han kommer. På något sätt så var ju evighet, jag tänker att evigheten måste ha varit där i allt, i alltet. För de kunde ju aldrig veta att det var en lillebror de skulle få. Så det är ju väldigt fascinerande.
Mm.
Kan det vara som alltid att vi lever faktiskt egentligen i en evighet, men det är för stort för oss och vi måste ha tid. Vi måste ha klocka och almanackor och numera...
Annars blir vi knäppa i huvudet.
Annars blir vi knäppa, ja. Det är för stort det här för oss.
Mm.
Men att få rispa lite på den där... rispa lite på den där... tunna hinnan.
Kan du längta tillbaks?
Ja, det har jag gjort.
Ja.
Det vågar jag inte säga, för det är ju risk för att folk tror att man...
självmordsbenägen.
Är självmordsbenägen, men det är inte alls så. Men du vet, det kommer ju också stunder i livet som faktiskt kan vara rätt mörka. Även om jag känner att jag är en människa som har jättemycket livslust, för det har jag.
Mm.
Och jättemycket att vara tacksam över. Jag har ju så fantastiskt rikt liv. Så kommer det faktiskt stunder när jag längtar tillbaka. Där jag ibland tänker, men varför skulle jag tillbaka? Det låter ju jättefånigt när jag har ett så jättefint liv, men...
Ja, Hannes är nog glad att du kom tillbaka. Det skulle jag gissa.
Ja, jag hade ju missat honom annars.
Ja.
Ja,
och han hade missat dig.
Ja, han hade missat mig och mina barns uppväxt. Och jag hade ju missat min nya kärlek också.
Ja.
Ja,
så det var ju lite skönt att du kom tillbaka, kan man tycka.
Absolut. Och det är ju ett fantastiskt liv att vara här. Men det är också en otrolig... Det är en otrolig tröst faktiskt. Det är ett otroligt lugn i att få tro att det också finns något mer efter det här.
Intressant är det med havet. Jag satt och tittade på den nya serien. Den svenska historien tror jag heter, va?
Ja, just det.
Där de långt... innan vår tideräkning så att säga, också trodde att havet var liksom porten till det eviga livet.
Var det så?
Mm, så sa de i det avsnittet jag tittade på
Gud,
igår.
Vad intressant.
Ja, jag tänkte på det när du berättade det här nu.
Ja, för jag har ju liksom, jag har tänkt jättemycket på det där med tanke på att vi inte pratat så mycket om det i min uppväxt när jag växte upp i frikyrkan, utan det var ju mycket paradiset och himlen. Och, och sen har jag ändå tänkt att oavsett så är ju vatten så stark symbolik i vår kultur. Alltså, och vi människor, vi föds ju i vatten och vi... Ja, det är ju väldigt slående på något sätt det här med vatten i vår kultur. Vi döper i vatten och det är en stark symbolik i det. Men just, jag blev ju otroligt berörd förstås av den här nära döden-upplevelsen. Och jag började söka väldigt mycket. För jag tänkte, vad är det jag har varit med om? Jag förstod inte riktigt det där och då, efteråt.
Men... Och varför har du hållit på den nu då? Ända till, ja, du har väl berättat det för några antar jag. Men...
Jo, jag berättade det väldigt för min allra närmaste väninna då. Min mor faktiskt, som jag tänker, hon klarar av sånt här. Men, nej, men det är väl en väldigt bra fråga. Varför håller man på sånt som är så otroligt fint och varmt?
Mm.
Varför gör man det? Men det var så fint, det måste jag faktiskt få berätta. Jag visste ju då att jag hade varit med om en sån enorm upplevelse. Och jag var ganska förstås svag efteråt. Det var en jättesvår förlossning och jag orkade inte ens hålla Hannes. Men mitt i det här kaoset så böt de personal. Det var på den tiden när de äntligen satte gränser för att barnmorskor får inte jobba 24 timmar i sträck. Utan, och det var jättesorgligt för att den barnmorskan som hade följt mig i den svåra... processen då fick inte vara med på slutet. Utan hon var jätteledsen för det själv. Hon ville verkligen vara med hela vägen. För hon hade förstått någonstans att det här kommer bli tufft. Men hon kommer tillbaka till mig på förlossningsrummet där dagen efter. Då är jag fortfarande väldigt medtagen. Både fysiskt men också själsligt och mentalt. Vad är det här jag har varit med om? Och det är en surrealistisk känsla, för jag har faktiskt ett friskt barn. Det var ett under att Hannes inte fick någon hjärnskada. Hans vad heter nu igen, det här trädet, moderkakan.
Livets träd.
Livets träd som vi brukar få titta på om man vill. Det var inte vackert lila rött, utan det var nästan nekrotiskt svart. Alltså att han har alla funktioner på plats är fantastiskt för med tanke på vad han har varit med om, men den här barnmorskan i alla fall, hon kom tillbaka och hon sätter sig bredvid mig. Jag vet precis platsen och sätter sig på huk. Liksom. Jag sitter i en fåtölj och försöker sitta upp. Och så tar hon mina händer och så tittar hon mig in i ögonen. Och så säger hon, Helen, Jag tror jag förstår vad du har varit med om. Och det var så stort, förstår du, Malte. Så jag vet, vi satt där och kramade om varandra och grät. Och då hade inte jag ens berättat för henne. Och den här kvinnan har jag tyvärr tappat. Så att om någon där ute förstår vem hon kan vara för 14 och ett halvt år sedan med lite rödlätt pars och blåa vackra ögon, typ i då 35-40-årsåldern. Att hon kom tillbaka och vi kunde dela den här upplevelsen, det har präglat mig jättestarkt. Att det finns de här fantastiska människorna i vården som ändå ser. Och det är någonting som jag faktiskt hoppas få ta in en delar av i en fortsatt forskning. Alltså hur kan vi jobba i hälso- och sjukvården idag för att inte missa de här, om vi säger det igen, begreppet existentiella vibrationerna. Mm. Det var så otroligt, otroligt viktigt att hon kom. Och att hon tog sig den tiden och att vi kunde dela det där tillsammans. Mm.
Har du berättat för Hannes?
Ja, det har jag. Jag har berättat nu för alla mina barn.
Vad säger de då?
Nej, men de tycker att det är jättefantastiskt. Mm. De har inte svårt att ta till sig och det är jag också väldigt glad för faktiskt. De tycker att det är jättefantastiskt och Hannes har ju alltid älskat att bada. Vi brukar skoja om det. Han föddes ju i havet så att han älskar väl att bada. Men, det är jätteskönt. De har tagit till sig det alla tre faktiskt väldigt bra. Och sen är det också faktiskt en annan rolig historia. Det är ju att det är ju tack vare den historien som jag lever med den mannen jag lever idag.
Det får du utveckla.
Vi träffades ju första gången 2016, men då fick vi inte, vi kunde inte sluta prata, men då knöt vi inte fortsatt kontakt, men däremot så träffades vi igen 2018 och började prata. Och då hade han emellan de åren hunnit skriva en bok som hette Gud som ett svallande hav av nåd, frid och kärlek. Och jag som då hade sökt liksom efter nära döden upplevelse som relaterade till att komma i havet och inte i den där ljustunneln eller inte i de där molnen eller inte med Jesusgestalten, utan jag ville ju hitta någon som förstod sig på det här. Och några gånger fann jag likheter i människor som har varit nära att drunkna, men annars så har jag liksom inte hittat någon som kunde tillsammans med mig sätta ord på det här. Och så möter jag en man som har skrivit en bok med en titel som identifierar exakt det jag har varit med om. Det blev ju väldigt spännande, så att han skickade den här boken till mig och jag läste den. Och på den vägen är det faktiskt att det var ju hans bild av Gud. Gud är som ett svallande hav av nåd, frid och kärlek.
Och där har du varit.
Och där har jag varit. Så det är spännande. Alltså, livet är ju ett mysterium. Det är ju väldigt spännande när man öppnar sig för det.
Ja, för du har ju nämnt din man lite här och där under intervjun. Och jag tar gärna en liten stund åt det, för jag tycker det är häftigt att man har valt, eller att du har valt, ändå leva med en så mycket äldre man.
Mm. Det är ju kanske häftigt. Samtidigt är, brukar jag säga, han är ageless. Han är ett påhittat ord, men han är ålderslös. Mm. Jag upplever mig nog själv också väldigt ålderslös faktiskt. Jag kommer på mig själv ibland när det pratas om ålder att jag tänker väldigt lite på ålder hos människor. Det är nog annat som jag, och det är väldigt märkligt land vi lever i. Oavsett vad man skriver för artikel. Jag har trädgårdstidningen som jag prenumererar på. Då ska man veta hur gammal människan är som planterar petunier i rabatten. Det är väl intressant. Nej, men i det här fallet så är det nog helt enkelt bara så att det handlar ju inte alls om ålder. Utan det handlar mycket mer om själarnas kemi.
Mm.
Så det är klart att det inte var okomplicerat och är inte okomplicerat. Och vi fick tänka några vänder och varv.
Ja, vad tänkte ni då?
Alltså vi tänkte nog, vad dumt sagt av mig kanske, vi tänkte nog inte. Utan det enda som fanns var att ju mer vi lärde känna varandra så förstod vi att vi kommer inte vilja leva utan varandra. Mm. Det kommer att bli för tomt För den helheten som jag upplever i den här relationen, den är helt ofattbar. Mm. Vi känner oss verkligen, eller jag tror jag vågar prata för honom också, men det ska jag inte göra. Du får intervjua honom. Nej, men vi känner oss så hela i det vi har. Och då är
det är nästan så att det känns i huset, kan jag säga.
Är det så?
Ja, så är det.
Och den känslan av att komma så hem till någon. Som jag hade sagt till dig, jag har ju levt i en annan relation med pappan till våra underbara tre barn. Och det var också ett fantastiskt liv.
Mm.
Sen är ju, jag brukar säga, jag tror vi lever i en tid där vi är på toppen av självförverkligande och utveckling. Vilket gör att man ibland utvecklas åt olika håll. Och jag hade ju verkligen bestämt mig för, som jag sa till dig vid något tillfälle, att jag ska, nu är det barnen och jag.
När ni gick isär?
Ja, innan vi gick isär också tänkte jag så här. Men alltså nu är det barnen och jag, och det ska bli så skönt att bara vara barnen och jag.
Mm.
Barnen och jag och livet, det är liksom fokus nu i mitt liv. Och det kommer att vara så. Och så dundrar han in.
Med en bok om havet.
Ja. Det var inte planen, kan jag säga. Var inte planen, men...
Men kan du känna sorg i det då? För om allt går sin naturliga väg så kommer inte du få leva i det så, tills du dör av ålderdom.
Ja, alltså det har jag ju jobbat jättemycket med. Men du vet, då kommer ju det här, Malte. Jag har ju redan varit halvdöd.
Mm.
Så vem vet? Jag kanske inte lever om 2 dagar.
Nej,
alltså den tanken lever jag med ständigt.
Mm.
Det tror jag den här nära döden upplevelsen har intensifierat, om man säger. För att jag tänker verkligen så att jag vet inte om jag är här nästa sommar. Och då blir allting så mycket enklare och skönare.
Vissa skulle ju uppleva det som sorgligt att tänka så.
Ja. Det gör ju inte jag längre, men sen ska jag ju inte säga att skulle det nu vara så, eftersom det är sån stor åldersskillnad, så är det ju rent statistiskt rimligt att han får simma i havet före mig, om man uttrycker sig så.
Mm.
Och min son sa faktiskt det var rätt intressant, det var inte helt enkelt för Hannes att mamma gifter sig med en man som är över 30 år äldre. Men Hannes tog det så fint ändå. Och en gång satt vi i soffan här nere och han säger till mig, bara så där som barn gör, ni vet. Och hur gammal var han då? Det var när jag hade berättat att vi skulle gifta oss. Och så säger han, men mamma, tänk om han dör, säger Hannes. Ja, det kan hända, säger jag. Liksom. Det är ju så livet är. Vi lever och vi dör. Det är en del av livet. Men mamma, det kommer inte vara bra, för då kommer du gå in i en djup depression.
Hur gammal var han då?
Detta måste ju vara, det var ju 2020 vi gifte oss. Så att han var ju typ 10-11 då.
Skönt med lite sån livscoach.
Ja, och då sa jag, jag förstår att du tänker så. För att det tänker man ju. Det kommer ju bli ett jättestort tomrum. Men samtidigt så tror jag och hoppas att jag också har förmågan att tänka, jag hade aldrig velat vara utan det här.
Mm.
Vilken gåva det är att ha fått det. Att ha fått den här relationen, att få den här gåvan, att få vara i den, som Natthiko säger, de här vibrationerna med en människa. Mm. Det hade jag ju aldrig velat vara utan, och kommer inte sorgen, då skulle inte relationen varit så mycket värd. Så att jag går inte att bearbeta det, däremot är jag väldigt realistisk i det. Så att jag kan ju tänka så här, om man kommer hem 2 timmar för sent när man har varit någonstans, så kan jag tänka, är det nu det händer?
Mm.
Så kan det bli liksom faktiskt. Men
samtidigt, du var inne på det, det kan ju lika gärna hända dig eller mig.
Ja, det är ju så.
Mm.
Och man har fått sin lilla släng av sleven när det gäller hälsotillstånd och så. Så att däremot så tror jag tänker mer och mer, det har jag inte varit duktig på ska jag säga hittills, men jag ska försöka bli det, att ta vara på tiden bättre och livet och varandra. Det kan man ju tänka att det borde man göra när man har varit med nära döden upplevelser, men av olika skäl så är det lätt att fastna i det här rationella och överbelastade. Där inte riktigt själen och det andliga livet hinner med.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Då, Helene, så har vi en liten tombola full med existentiella frågor. Jag tänkte, kan vara du som har såna känsliga spröt och har funderat på en del saker, så kan vara roligt att utsätta dig för detta.
Ja.
Du snurrar för fullt nu.
Nu snurrar vi.
Du ser väldigt koncentrerad ut.
Ja. Och vilken fin tombola, måste
nej, men,
jag säga.
Nej, men tack.
Det är ju en sån här riktigt gammal härlig lott-tombola. Här ligger det någon och då måste det ju vara den som är meningen. En som har ramlat lite ut, så att säga. Vad är det snällaste du har gjort mot någon människa? Det snällaste jag har gjort mot någon människa? Alltså, jag hoppas att det skulle vara att jag delar med mig av fullständig närvaro i ett viktigt möte.
Mm.
Det hoppas jag verkligen. Och att det betyder någonting som får den här människan att växa eller till en högre insikt på något sätt just där och då.
Då har du varit snäll mot mig.
Har jag det?
Ja.
Tack, vad skönt.
Känns det inte så? Att du varit högst närvarande?
Jo.
Eller var det inte det du menade?
Jo, kanske? Det var det jag menade, men det måste också vara så att du upplever det då.
Ja.
Att du upplever att jag är högst närvarande.
Absolut.
För det kan faktiskt vara en liten svaghet jag har. Det är jag fullt medveten om när jag tittar på mig själv i metaperspektiv, men inte när jag är mitt i det, men att jag blir så uppgiftsfokuserad och uppgiftsorienterad så att jag ibland kanske förlorar närvaron i rummet kring de människor som är omkring mig.
Mm.
Så det är väldigt snällt av mig när jag klarar av att bryta det. Ska jag ta en till?
Ja, det tycker jag.
Vad är du mest tacksam för? Jag tror faktiskt att jag är mest tacksam för att känna tacksamhet.
Och med det menar du?
Men det, ja, ju mer man tänker på det här med mening och mening i livet, för det är ju en stor fråga, men jag är övertygad om att det skapar man själv. Det är ingenting som bara ramlar ner som en stjärna från himlen som vi pratade om innan, utan det är ju ett ständigt meningsskapande. Men att också kunna omvandla det meningsskapandet och faktiskt känna tacksamhet i det som sker, inte bara i det man har utan också i de processer man befinner sig. Det är ju det, tror jag, som absolut ger mening och lycka och glädje.
Och med meningsskapande så menar du?
Med meningsskapande menar jag processer som man befinner sig i. Det du och jag gör nu, Malte, är för mig väldigt meningsskapande.
Mm.
Att vi delar ett samtal som finns på djupet.
Mm.
Och det känner jag mig väldigt tacksam för. Så jag är tacksam för att jag kan känna tacksamhet.
Ja, men det är jättefint. Jag tänkte på den första lappen när du sa att det här låg ute, så det var nog meningen att du skulle få den.
Mm.
Finns det en mening med allt?
Nej, det tror inte jag.
Eller är det så att man skapar sin egen mening?
Ja, men jag tror faktiskt att i vissa fall så tror jag, när man tittar tillbaka på sitt liv, att man kan se mening. Alltså den där röda tråden, att, och det där var en förfärligt tuff fas jag gick igenom. När jag är i den tuffa fasen så kan jag inte förstå det. Men jag kan faktiskt vända den erfarenheten från den tuffa fasen till att det blir meningsfullt i ett annat sammanhang.
Ja, just, men det förstår jag, att det blir meningsfullt.
Ja, ja, men jag tror inte att allt som sker är meningen. Det vet jag att vissa som tror på Gud tror, men det tror inte jag. För jag tror att man är medskapare i sitt eget liv.
Mm. Jag tror på dig.
Ja, vad bra. Mm. Eller det får du göra som du vill, Malte.
Tack så mycket. Nej, men jag har nog funderat ganska mycket på det och det tangerar vi varandra.
Ja, men däremot tror jag man kan vara väldigt, för det, och ibland tänker jag det här som man är uppvuxen i frikyrkan och kristen bakgrund och allt det där, att man tror det, att Gud löser allt och bara jag överlämnar mig till Gud så löser sig allt och Jesus är min bästa vän, och det får han jättegärna vara, men jag tror att vi blir för passiva och lite för naiva om vi inte förstår att vi är medskapare i det som sker och det vi gör, och att den, egentligen så tror jag ju att den här, som jag ibland kallar det, urkraften som vi kan kalla Gud, den hittar vi ju i oss själva. Så ju mer vi kan samarbeta med oss själva så tror jag faktiskt vi får ett ganska bra.
Till ligga på golvet, andas och älska sig själv.
Ja, precis. Mm. Vem skulle du vilja ge mer uppmärksamhet? Mm. Mina barn och min man, säger jag bara enkelt på den frågan. För jag har haft en fas i livet nu där jag själv upplever att jag har fått sätta dem på undantag. Mm. Ska jag ta en till?
Vi tar en sista.
Sista. Mm. Berätta om ett tillfälle när du skrattade väldigt mycket. Ja, men det var nog faktiskt ett tillfälle. Det var ju när jag skrattade väldigt mycket. Det var ju när du var så rolig sist, Malte, på Loka.
Mm.
Ja, det kan du verkligen få återkoppling på. För att det blev jättebra.
Men vad glad det blir.
Ja, det är så härligt att få skratta så där. För då när man får skratta så där spontant. När man inte egentligen har, för ligger ju förväntning om skratt i luften. Mm. Men när, man vet inte när skrattet ska komma och hur det ska komma. Men att man ändå bara får liksom. Alltså det är ju väldigt hälsosamt.
Att skratta, ja.
Ja.
Fantastiskt. Det... frigörande av massa hormoner och spänningar.
Ja, spänningar. Och... ja, nej men det, så det var nog... Då fick man ju skratta mycket. Det där borde man unna sig väldigt mycket mer. Väldigt mycket mer Malte och väldigt mycket mer skratt. Och väldigt mycket mer tillfällen.
Du gör så fin reklam för mig. Tack så mycket.
Så är det.
Då stänger vi tombolan.
Mm.
Avslutningsvis, det blir en liten på spåret sägning här, men vart är du på väg?
Nu är jag på väg in på en helt öppen bana där jag lämnar ett uppdrag som jag haft i 7 år som prefekt. Och kliver ut faktiskt i ett utforskande av livet där jag kommer att få möjlighet att forska några år nu. Bland annat kring existentiella vibrationer, men framförallt inom forskningen så kallar vi det existentiell hälsa.
Så om man googlar om några år så kommer det finnas forskning på existentiell vibration?
Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Och jag hoppas att jag får bejaka min förundran över livet i det. Det är ju så härligt med Einstein. Han är ju ganska hyfsat känd forskare.
Jo, men den har man hört talas om.
Den har man hört talas om. Och det är så många som föreställer sig att han var på ett labb där och han var den här, som vi säger, positivistiska vetenskapsmannen. Det vill säga, verkligen ville ha tydligt svar på, är det sanning eller inte?
Mm.
Men när man läser mer om honom, och det finns framförallt ett jättevackert brev han skrev till en av sina barn när han precis visste att han skulle lämna det här jordelivet, så förstår man att han hade väldigt mycket mer än så. Han var inte alls bara den här strikta positivistiska vetenskapsmannen. Och han lär ju ha sagt det här att man får välja att se livet som om allt vore ett mysterium eller inget mysterium. Men han valde uppenbarligen att se livet som allt som ett mysterium. Och det tycker jag är ett fint riktmärke.
Mm. Lycka till med det, med mysteriet och existentiella vibrationer.
Mm.
Och stort tack för att du tog dig lite tid till mig.
Tack själv.
Mm. Det var Helene Wadensjö. Visst är det spännande när man utmanar den tunna hinnan mellan olika dimensioner i våra liv. Nästa vecka får vi besök av en annan kvinna som heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Hon jobbar på väldigt många olika sätt kring hållbarhet. Det är ett avsnitt som jag verkligen tycker ni ska lyssna på. Så vi ses då. Hej hej!